When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Och det är jag väldigt glad för att du gör och jag är väldigt glad för att ni kommer med önskemål om vilka personer och vilka artister jag ska prata med. Fortsätt göra det. Han var bara 17 år när han slog igenom i Idol 2004 och ni som har hängt med lite grann förstår ju såklart att jag pratar om Darin. Det här är en av de mest ödmjuka artister jag har träffat. Vi pratar om allt mellan himmel och jord som rör musiken. Bland annat kommer vi in på hur lång tid eller kanske hur kort tid det egentligen tar att skriva en monsterhit. Så, utan att dra på det för länge, Dill och Duva med Darin. Lycklig lyssning. Vi drar väl igång helt enkelt.
Ja, vi kör.
Fantastiskt att du vill vara med.
Tack för att jag får vara med.
Ja.
Tack.
Det är precis som du sa precis här innan. Det är inte så ofta musiker får prata om musik.
Nej, det är sant. Det blir oftast liksom mycket annat runt omkring det. Så det är skönt att få prata om kärnan av allt det här liksom, som det man håller på med.
Det som du egentligen är.
Exakt.
Ja, för du är musiker.
Precis.
Har jag hört.
Precis, ja. Det stämmer. Du har hört rätt.
Ja, precis. Och det är precis det som vi pratar om i den här musikpodcasten Dill och Duva. Jag börjar alltid med samma fråga till alla mina gäster här. För vi ska förflytta oss lite i tid.
Ja.
Så vi ska berätta om din musikaliska historia. Vad heter gatan du växte upp på?
Oj, jag har ju flyttat runt så mycket. Ser du på vilken tid? Nidarosgatan är det en av de starkaste minnena från min barndom. Och det var,
och detta ligger var
i Husby i Stockholm.
Mm.
Och sen flyttade vi till Bergengatan som också ligger i Husby. Till en lite större lägenhet. Så det är de två gatorna. Men Nidarosgatan var lite mer speciellt. Alltså. Den här låten Ta mig tillbaka som jag skrev när jag sjunger liksom, om den tiden jag sjunger om. Det är från liksom, när jag bodde på den gatan. Så det är verkligen...
Vad är det för bilder som kommer upp i huvudet när du tänker på...
Det första är, det är mycket sommar. Det är nästan bara sommarminnen som jag tänker på.
Ja.
Och det är mycket jag och min cykel. Alltså. Jag cyklade väldigt mycket.
Ja.
När jag var liten. Lyssnade på mycket musik. Och jag tänker på just den gatan. Alltså.
Ja.
Brukade hänga där. Så fast en liten park precis bredvid. Som man brukade spela så här, brännboll och fotboll och sånt.
Ja. Du sa att du lyssnade på mycket musik. Kommer du ihåg första gången som du blev drabbad av musik?
Det var väldigt tidigt, för jag är uppväxt i en musikalisk familj. Så att mina morbröder alla spelar ju instrument och mina föräldrar sjunger. Och min syster spelar fiol när hon var yngre. Så att, det finns inget så här, det här är första minnet. Men jag kommer ihåg att jag hade någon så här, en leksakssynt som jag brukade klinka på. Liksom. Ja. Det är väl det första.
Ja. Hur liten var du då?
Alltså det började säkert vid ett års ålder. En av mina, det var typ, ja, kan vara första leksaken.
Du reste
saken.
Upp och så gick du direkt i synt.
Ja, exakt. Och bara... Dun, 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 direkt.
Det var satt med en gång. Men vet du, kommer du ihåg någonting när du var liten? Vad du lyssnade på för musik?
Det var ju mycket popmusik. Blandat med kurdisk musik.
Mm.
Men det var mest pop. Det var mycket Michael, det var mycket Madonna, det var mycket Whitney, Stevie Wonder. Det som var störst idol. Liksom.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du lyssnade på de här grejerna?
Jag minns att jag tyckte om det väldigt mycket direkt. Alltså det var, jag fastnade, jag satt ju framför tvn liksom hela tiden och hade på MTV och bara var helt fascinerad. Liksom.
Ja. Kände du redan där att musik var någonting du skulle göra eller att du bara ville lyssna? Eller vad?
Nej, alltså det var alltid självklart. Mm. Även fast man alltid någonstans här inombords, liksom, även fast man alltid varit så, jag ska vara artist och jag vill sjunga och hålla på med musik och så var det ändå lite senare som det var så här, på riktigt, det här måste jag satsa på.
Ja, så, det, så i början var du mer som en mer åskådare, om man ska, en lyssnare?
Mer en performer utan att man var artist. Liksom. Ja. Jag körde alltid, liksom, så fort man fick gäster så tvingade jag dem. Och jag bara, ska jag sjunga? Så här. Ja, okej. Okay, då kör jag. Gick upp och sjöng några låtar.
Ja, hur brukade responsen vara?
Jo, men de började applådera och sådär. Men de kände säkert sig tvingade att göra det.
Fast det lär ju vara att de berättar om det här nu.
Ja, men det vet jag faktiskt om. Att när man har träffat släktingar så här nu, eller så här vänner till familjen.
Ja.
Att vi brukar berätta om när du var liten och så här. Att du redan då
brukade uppträda. Ja, men... Vi såg honom först faktiskt.
Precis.
Men vilken, om du skulle välja en artist som stack ut lite grann. Som du gillade mest.
Michael Jackson var den största idolen under min uppväxt, men det kom faktiskt lite senare. Innan det var det ju lite olika så där.
Mm.
Det var ju Whitney och Madonna innan det, för att Whitney var den första plattan och Madonna var ju så stor under just de åren.
Ja, ja. År pratar vi om här nu då?
87 föddes jag, så vad ska vi säga, 89 typ.
Mm.
Så man verkligen började kolla på musikvideor och så där. Minst Like a Prayer var väldigt stor.
Ja.
På den tiden det fanns till och med en kanal som bara visade den videon. Alltså. Det var så sjukt. Så här, klockan 17.00, Like a Prayer. Klockan 17.30, Like a Prayer. Och sen var det Michael typ 8-9, när jag var typ 8 år gammal tror jag det var. Mm. Då var jag ett väldigt stort fan av honom. Ja. Och då upptäckte jag, liksom, jag hade ju hört liksom Thriller-skivan och sådär lite grann, men... Det var då jag fastnade för, och då upptäckte jag liksom den skivan, liksom äldre musik som sattes på början av 80-talet.
Ja. Kommer du ihåg vad det var du fastnade för?
Det första jag minns att jag fastnade för var min mamma hade spelat in två av hans videor på kassett, och den ena var Bad och den andra var Remember the Time.
Mm.
Så det var det, en kombination av allting, att jag tyckte musikvideorna var så coola, bland annat med musiken, att det var så häftigt med all dans också och så här, rytmen och men det klingade bara bra liksom, tycker jag. Och så ville jag höra mer liksom, och då gick vi och köpte flera album liksom, Thriller och då fastnade jag för Billie Jean och Thriller och Beat It kommer jag ihåg också väldigt mycket.
Var du en sån som försökte göra danserna till det här också?
Ja, självklart.
Direkt.
Speciellt under den här MTV-eran liksom, så var det mycket så här, musikvideor var ju väldigt stort.
Ja.
Så då stod man ofta vid spegeln också och försökte härma liksom, de här grejerna, alla de här musikvideorna som man såg.
Ja. Hade du i den här tiden, var du själv om det här intresset, eller var det med dina polare och sånt också, eller hur?
Jag var faktiskt själv om det. Jag var nog den enda, speciellt just med det här att man skulle köra ett uppträdande av allting, att sätta ihop allt. Och jag ville även ha så här coola liksom, scenkläder på mig och så här kavaj och hatt och så här.
Ja.
Men det var andra, var ju, jag hade kompisar som var musikintresserade, men inte, det var inte samma nivå liksom på det. Däremot min syrra var ju det. Hon spelade fiol och hon spelade piano och keyboard och så här.
Ja.
Så brukade så här köra ihop ibland, men sen så fick ju hon andra intressen eller tappade det liksom, slutade spela och jag fortsatte liksom. För mig var det liksom, det försvann aldrig. Nej. Utan det blev bara mer och mer hela tiden.
Ja. Blir du uppmuntrad hemma och sånt?
Ja, faktiskt.
Från början liksom.
Ja, men det är nog för att de flesta håller på med musik i släkten och familjen. Så, där, så att det är något som har varit väldigt naturligt och som alla gillar. Så att jag har fått support när det kommer till det.
När gick det här över till att du började skriva egen musik?
Det var ju också väldigt tidigt. Det var ju liksom nästa stadie, det som gjorde att det var ännu mer på riktigt. Jag började väldigt tidigt i högstadiet var det, när jag bodde i Viksjö.
Ja.
Och gick i Viksjöskolan så... var en producent som jobbade på fritidsgården. Det fanns en studio där.
Ja.
Och jag brukade repa med mitt band som jag hade då i en sån här replokal. Och han hade gått förbi den replokalen en dag och så hade han hört mig sjunga. Så hade han kommit in och lyssnat lite. Och så frågade han mig ifall jag skulle kunna tänka mig det man innan låt som han har skrivit. Och tänkte jag bara, visst, varför inte?
Ja.
Och sen så delade det till att vi började skriva ihop liksom, för att ja. Ja, jag sa, men jag skriver också lite grann eller tycker det är kul och speciellt melodier och så här. Det var starten på just låtskrivandet. Så att,
men det här bandet som du hade, vad spelade ni för någonting?
Vi spelade mycket så här, så här soft rock liksom, lite YouTube och sånt där. Spelade vi.
Och du var sångare och
ja, jag var sångare.
Ja, bara eller spelade du något?
Bara var jag. Jag var bara sångare.
Ja.
Och sen
men om vi håller kvar vid det här bandet lite bara, för det är väldigt intressant nu i efterhand. Hade ni några spelningar och sånt? Eller?
Ja, vi uppträdde i skolan liksom.
Ja.
Vi hade ju så här tema som var musik. Man kunde välja olika teman, man kunde välja bild och man kunde välja sport. Och så, så vi hade valt musik och så spelade jag en bas. Och så här. Men det var mest för skojs skull. Liksom.
Ja.
Eller för skoj. Och det var inget så här seriöst band på så sätt liksom, på det sättet, men det var ju kul grej liksom, och delade ju till att han upptäckte mig och så började jag skriva med honom och så började vi ta in en annan låtskrivare som hade kontakt med ett förlag och liksom, då började vi skriva till andra liksom. Jag kommer ihåg att vi hade
Hur gammal är du här?
13 var jag i början.
Ja, herregud, det är inte gammalt.
Nej, det var väldigt länge sedan. Och sen började jag skriva låtar till andra liksom.
Mm.
Så det var det jag gjorde. Jag skrev inte till mig själv. Sen efter något år där så kom vi på att vi borde börja skriva. För att en A&R hade hört min demosång. Och så sa han att
men är du är så ung när du började skriva till andra?
Ja, 14 var när vi verkligen började pitcha liksom.
Ja.
Jag kommer ihåg att vi skrev en låt till Sonja Aldén, kommer jag ihåg också. Jag vet inte vad som hände med den låten, men det tyckte jag var coolt då.
Ja. Men hur var det att komma så väldigt ung in i musikbranschen där? På det sättet liksom. Just när man skriver till andra blir det ändå det är liksom på någon
Jag hade inte själv så mycket kontakt med förlaget och skivbolagen och sådär. Utan det var mer han den här som redan var i kontakt med dem liksom. Jag var mer på alla låtskriva sessions och sådär. Sen träffade han A&R någon gång sådär, några gånger. Sen så några gånger spelade vi in i hans studio, då träffade jag honom och så. Och jag minns att sen var det ju sen började jag skriva till mig själv, för att han var så här, men skriv låta till alltså att vi skulle skriva till mig.
Ja.
Och att har vi liksom 3-4 singlar liksom, så signas jag till, jag tror det var Bonnier som han hade kontakt med. Och då började vi skriva till mig. Och det roliga är att en av de låtarna är med på min första platta faktiskt. Fast då var jag ju signad efter Idol.
Ja. Som du skrev när du var så liten alltså.
Ja, som jag skrev när jag var 14.
Vilken otrolig talang.
Ja, tack.
Det får man ju ändå säga. Men vad hände sen där?
Sen såg jag den här reklamen på TV. Idol-reklamen då. Och det var ju första året som Idol. Ja, det var ju något helt nytt, så jag visste inte riktigt vad det var för något.
Nej.
Det som lockade mig var ju skivkontraktet, att det var BMG som inte finns idag.
Nej.
Men då, det var ju liksom, de hade Justin Timberlake, de hade Britney Spears, Usher och Christina Aguilera, alla de här stora artisterna som jag själv lyssnade på. Så jag tänkte, det här kontraktet måste jag ha. Det här är verkligen min grej liksom, min genre och precis som musik jag vill göra. De har koll på det liksom.
Kände du att du hade självförtroendet? Eller var det att du...
Jag hade, liksom, däremot, alltså, jag trodde inte att jag skulle gå så där långt. Jag hade inga så här jag hade inte tänkt så långt. Men jag hade självförtroendet och jag var så här, jag ger allt och men,
hur gick det till där första året? Var det auditions då också? Eller?
Ja, precis. Det var auditions. Och grejen var att jag tror inte någon av oss, varken artisterna eller de deltagarna och eller produktionen, trodde att programmet skulle bli så stort som det blev. Liksom.
Det var ju 2004.
Precis.
Så,
Så att det bara smällde liksom. Och det var bara wow, vad hände liksom?
Ja. För du kom med i programmet.
Ja.
Märkte du någon skillnad direkt när du var med? Att intresset eller vad?
Jo, det märkte jag liksom. Jag liksom, även fast jag visste att juryn gillade mig och att liksom att det var intressant, så man vågade inte hoppas för mycket liksom.
Nej.
Och sen var det ju så att det sändes ju inte direkt, så att det tog ju flera månader tills liksom det sändes på TV och sådär. Så att det vart ju väldigt speciellt, det vart väldigt kul.
Ja.
Och häftigt.
Hur var, har du någon kontakt med de andra som var med fortfarande?
Nej, jag har ju träffat Loreen lite då och då på så här tv-grejer och så här, men vissa i produktionen har jag kontakt med. Och en av dem varit ju min manager i flera år och så att det är en bra vän till mig.
Vad tror du mer att just att du var med i Idol? Det var ju det som satte igång din karriär, kan man säga. Eller det gjorde ju verkligen det.
Verkligen.
Verkligen. Men vad har det mer gett dig att vara med i ett sånt program?
Alltså det öppnade ju upp för så mycket. Alltså det öppnade ju upp otroliga möjligheter för mig. Alltså bara det här med låtskrivandet, att jag fick chansen direkt på första plattan och jobba med Max Martin och Red One och Jörgen Elofsson och liksom alla de största låtskrivarna var ju otroligt. Liksom.
Ja.
Det var bara att försöka ta in så mycket som möjligt liksom, och lära sig så mycket som möjligt av alla de här låtskrivarna.
Jag tänker lite att man blir, när du kommer där och får jobba med alla de här stora, kände du då liksom att, herregud, precis som vi alla kan känna någon gång när vi träffar liksom.
Självklart.
Såhär, oj, när ska de komma på mig? Kan jag det här? Kände du så någon gång?
Nej, det kände jag inte. Men däremot var det ju såklart som starstruck liksom.
Ja.
Med många av dem som jag jobbade med. Liksom, för att det var ju de... Ja, då var det ju liksom som 17-åring komma dit. Och, och liksom, man har ju växt upp med musiken som de har gjort. Och man har alltid velat jobba med dem. Och så helt plötsligt sitter man där i studion tillsammans med dem. Och...
Gick det lätt i början att skriva tillsammans med
dem? Ja, det var... Alltså, när det kommer till låtskrivandet, så när jag lyssnar tillbaks på låtarna, de jag har valt ut, är jag glad att jag har valt ut just dem liksom. Men sen lyssnar man på andra demolåtar som inte kom med, och då är jag glad såhär, men det här, för att det är inte riktigt samma grej som såhär, när man skriver. Man har ju lärt, man lär sig så mycket hela tiden, och så kommer det säkert vara om liksom 10 år när jag kommer tillbaks på det ut idag, att jag borde ha ändrat det där sådär. Kanske det där, men ändå, det kändes bra. Jag fick väldigt mycket support och stöd, och framförallt var det kul och jobba liksom med allihopa egentligen alltså. Sen var det ju vissa som man klickade med extra mycket såklart.
Men när du, om du tänker dig tillbaka till det, när du var mitt i det där, det har gått väldigt bra i Idol, du får jobba med alla de här människorna, kände du att så här, nu pikar jag här, det här är det största som har hänt, eller kände du att det här är en del av något ännu större?
Jag visste inte då, så jag var bara så glad att jag fick hålla på med musiken på det sättet som jag hade strävat efter liksom, så länge.
Ja.
Jag har alltid varit ganska mycket i nuet, tror jag. Och det har varit ganska bra, för jag tror att hade jag tänkt så långt fram så hade man bara tänkt på fel sätt, tror jag. Så det är väldigt bra att vara fokuserad på det man gör just nu och kolla fram, men alltså bara för att liksom planera nästa grej som man ska göra, men inte tänka fram så långt liksom. Men
du försökte bara vara i nuet där.
Ja, precis.
Hur kunde då, när ni gjorde grejer ihop, hur kunde liksom hur såg skapandet ut? Hur jobbade ni?
Det är väldigt annorlunda jämfört med hur jag har jobbat nu. De senaste albumen, för att då har jag varit med liksom från början, från scratch. Då var det mycket så här, ibland, typ på första albumet så gjorde jag om ett stick bara liksom, och men vi kan skriva till ett stick, och då gjorde vi bara liksom den biten av låten och sådär. Och vissa låtar som jag fick liksom, jag hade inte skrivit alla låtar på första plattan.
Nej.
Som första singeln då, Money for Nothing, som var Robin som hade skrivit.
Precis.
Kom ihåg. Men det var väldigt... mer så beatdrivet liksom, och den musiken jag gjorde då var ju mer liksom så trackbaserat, så att ofta skrev man på ett track som nästan var färdigt liksom. Det var inte förrän liksom några år senare som jag förstod att det var så mycket enklare om man bara satt vid pianot liksom, eller med gitarr, även om det var jag eller någon annan liksom, och bara, men det här ackordet, nej det ska vara det där, nej jag hör det där, den melodin passar inte med det. Så att det underlättar ju såklart.
Så då var du liksom mer en kugge i massa andra människor, kan man säga?
Ja, vi var ett ganska stort gäng. Det är ju ofta så liksom i sådana teams liksom, såna, som skriver också ofta till så här stora amerikanska sångerskor. Så är det mycket folk. Det kan vara liksom så här, 5-6 personer som sitter och skriver en låt tillsammans. Då, jag kommer ihåg, andra plattan var det jag, Red One och Billy. Ja, men det var mest vi tre liksom. Men ibland var det en fjärde också som var med, och ibland till och från.
Vad tänker du själv är din styrka i låtskrivande?
Först och främst helt klart melodier alltså. Det är Det är min starkaste sida.
Mm.
Och det som jag är enklast för. Jag kan alltid komma på nya melodier.
Mm.
Och det är oftast det jag hör från andra låtskrivare också, som jag skriver med. Att,
ja.
Som de liksom brukar berömma mig för.
Ja.
Att ja, men, melodierna. De,
ja.
Sen text liksom. Det gillade jag inte att fokusera för mycket på.
Nej.
I alla fall inte för några år sedan. Det är någonting som jag har blivit bättre på senare år.
Ja.
Men det är en sån grej som, det är inte som med melodin att jag alltid har det liksom. Att,
nej.
Nu kan jag kan alltid skriva melodier, ja. Och det kommer alltid nytt.
Får jobba lite för dem. För
ja, att jag... Texten däremot är så här. Det är vissa dagar, vissa gånger som man skriver. Ja. Så bara, och då när det väl kommer så
då är det
flyter det på. Men ibland kan det bara stå still. Alltså.
Ja. Mm. Är det något som du som kompositör och som musiker, är det något som du liksom jobbar på och försöker bli bättre på? Eller låter man det vara att du är så bra på, det, på melodierna så att du låter det vara som det är? Eller försöker
jag måste låta det vara så. Och jag skriver oftast bara när jag får den här feelingen.
Mm.
Just nu är jag faktiskt en sån... Jag har inte tid för det just nu, för jag håller på att planera min turné och ja. Jag ska åka ut på turné, så det är så typiskt att det är nu jag känner att nu hade jag kunnat skriva jättebra låtar,
ja.
och texter framförallt, ja. Som,
typiskt. Men just när texterna kommer, hur brukar de komma? Kommer de när som helst eller är det så
här? Det är oftast planerat att jag ska skriva, men jag planerar oftast utifrån om jag har den här känslan av att men nu kan jag skriva. Men sen när jag väl sitter där så det är väl att man har någon idé liksom. Man får någon bild och, i huvudet och bara, ja, men det här är en bra story. Det kan antingen vara någonting som man bara kommer på eller någonting som man har varit med om eller något som man gått runt och tänker på ofta liksom. För den här plattan så jag skrev de flesta låtarna under de här 2 veckor faktiskt. Senaste albumet, Fjärilar i magen. Och de texterna vart ju så här. Det har varit skönt för det har varit nya texter. Jag har inte skrivit sådana texter förut. Och det är ändå liksom sjunde albumet nu precis.
Ja.
Alltså sjunde. Så det var väldigt skönt. Jag skrev en låt som heter Tänk dig som kan vara den viktigaste texten jag skrivit hittills. Som handlar om allt som händer i världen idag liksom, och i vårt land. Och allt mörker som har svept in och hur jag önskar att världen hade sett ut. Och hur mina värderingar liksom, det är självklart för mig att man ska tänka så att det är en av låtarna. Och sen så följer John och Lagom, 2 andra låtar som handlar om vad jag tycker är viktigast i livet. Den här frihetskänslan och följa sin egen väg och gå på magkänslan och våga göra det. För att när man väl gör det så det finns liksom ingen skönare känsla än det.
Nej.
Som beskriver ganska mycket det senaste året för mig. För att jag valde att starta mitt egna skivbolag för första gången.
Ja.
Och göra det helt själv, vilket var en jättestor risk.
Ja. Men ändå skönt kanske.
Väldigt skönt. Nu i efterhand, då visste jag inte det. Jag la verkligen ner allt jag har på det här albumet. Så att jag var väldigt nervös när jag skulle släppa första singeln.
Ja. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det sen.
Mm.
Så nu backar vi lite igen.
All right.
Det är så här det blir.
Yes.
Och det är jättebra, det är grymt. Ja, du släppte ditt första album där. Gick ju superbra. Du åker ut på turné såklart. Vad kommer du ihåg från den första liksom rundan där? Efter när du liksom kommer ut från Idol och hela
det var ju,
allt det där.
Det första jag tänker på är hur hysteriskt det var. Och det var det jag inte var beredd på liksom. Både att programmet skulle vara så stort och att det skulle bli sån hysteri liksom. Att man ens, att ens kunde bli en sån grej liksom. Folk som tältade utanför ens lägenhet och liksom kom från liksom andra länder till och med. Så Finland och Norge och liksom Norrland och Skåne överallt liksom. Och bara stod utanför och skrev i porten och det var liksom så här klotter överallt så här, och nummer och kärleksförklaringar.
Vad gjorde det med dig som artist? Kände du att du blev bättre utav det eller blev du så här hämmad på något vis?
Jag tror att jag har varit lite mer tillbakadragen för att det kom liksom inte bara det liksom, utan att man blev offentlig så fort och att jag även var ganska ung när jag slog igenom att jag var redan ganska liksom blyg speciellt då och sen så med det så vart jag ännu mer tillbakadragen och det märktes säkert i liksom intervjuer så här, att man var ganska så kortfattad och så här.
Kände du att du gjorde någonting i musiken som du skrev under den här tiden, eller som ni jobbade med, att du...
Ja, det var verkligen tvärtom i musiken, var det så här att där kunde jag vara mig själv, alltså på scen också. Och det var något jag fick höra väldigt mycket, speciellt då liksom, eftersom jag var väldigt tillbakadragen, och sen så gick jag upp på scen och då var det helt tvärtom liksom. Och så var min musik också, det var mycket så här, fart i den, och det var mycket så här energi och power.
Ja.
Så det var som två olika...
Du tog liksom energi från alla de här som faktiskt supportade, eller alla fans.
Ja, men såklart så det var ju mer kul än inte liksom. Sen var det ju, ja, det var ju överväldigande också.
Ja. Var det. Sen 2005 kommer nästa skiva.
Yes.
Och säljer platina väldigt snabbt.
Ja, de släpptes ju samma år, de plattorna. Ja. Så det vart ju lite så här...
för det är en sak som jag har tänkt på. Man ser, du har ett väldigt produktionstempo, får man ju säga.
Ja, men...
det händer grejer hela tiden.
Ja, men jag tröttnar fort. Jag är så här, nu måste jag skriva mer och hoppa på nästa grej ganska fort. När jag inte har något.
Vad har du för minne utav skapandet utav den plattan när ni skrev?
Den var inte planerad faktiskt. Utan det var ju att jag ville bara skriva liksom. Och sen så kom det upp. Alltså, det var ett helt nytt sound liksom. Mm. Inte bara liksom för mig, utan det var liksom ett sound som var nytt overall liksom, så här Step Up och liksom alla de här låtarna liksom. Det var någonting nytt, och det var ju en tid innan Red One jobbade med Lady Gaga och liksom, så att vi hittade verkligen vårt egna sound, så jag kände bara det här måste ut så fort som möjligt, för att det känns som att det är rätt i tiden nu, för det är mycket timing också. Och det var ju bara ett halvår liksom efter första plattan, så att många på skivbolaget var ju osäkra, var så här, nej men det här går ju inte, du kan inte släppa ett till album redan nu liksom.
De vill ha sina planer
liksom. Alltså, jo men tro mig, det här kommer bli jättebra. Så,
så fick ju rätt.
Jag övertygade dem, och sen så släppte vi det, och den sålde dubbelt så mycket som första albumet, vilket var grymt kul. För det var ett bevis på att följ din magkänsla.
Vet du vad sitter man och tänker när man ser det där, att åh, herregud, det här blir ännu större. Det jag har gjort nu blir ännu större än det första.
Det var, alltså jag hade ju Idol bakom ryggen för så här första albumet, så då kände jag att det hjälpte ju första albumet väldigt mycket. Sen var det ju så här upp till bevis för andra albumet. Alltså det var så här, nu var det verkligen upp till bevis. Och för mig var det ett statement när jag släppte Step Up, att jag är här för att stanna.
Ja. Hur ser du på den låten nu?
Det är en stor milstolpe såklart i karriären, för att det varit en ny stil liksom. Den förra plattan var ju mycket mer så här 2000-tals pop liksom. Och sen kom jag med liksom, det var första gången jag gjorde en upptempo danslåt liksom, klubblåt, R&B liksom. Den sidan hade inte folk sett. Jag kommer ihåg att det var många som skrev att det här är nya tuffa kaxiga liksom. Och man tänker inte alls på det när man tänker tillbaka liksom, på den låten och sådär. För det känns inte alls så. Men jämfört med min stil innan så var det ju det. Så att det var ju såhär, vissa var såhär, nu ska jag försöka vara tuff och sådär. Men det var ju såhär, det var verkligen min stil. Så att för mig var det skönt att...
Så du känner för den liksom fortfarande?
Självklart.
På ett bra sätt?
Självklart.
Du sa innan att du var väldigt... att du vill gå tillbaka till låtar och skruva lite extra.
Oh.
Känner du så med den också?
Ja, oh, hade jag gjort den idag så... Ja. Då hade den... Jag hade fixat med bottenregistret, alltså i mixen, så hade man tagit fram och även i mastern liksom, så att den poppar lite mer, för det hade blivit lite mer modernt. Men det som är skönt med den är att det är så här, jag kommer ihåg att för 6 år sedan så var den jätteomodern i soundet. Men nu...
Nu
har det kommit tillbaka lite grann. Så att det coola är att det är nästan liksom... hade kunnat funka idag och släppa en sån typ av låt.
Saker brukar gå i cirklar.
Ja, verkligen. Det är det som är...
Så nu vet du det, att hur många år det då är emellan, så kan du leva på det.
Exakt. Precis.
Så. Då kommer den att pricka in liksom.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2006 där sen så får du Grammis för årets låt och Rockbjörn för bästa manliga artist. Hur, såna priser, vad gör det med dig?
Det är klart att det är kul att vinna priser och bli liksom att det blir så här. Att det är ett bevis på att liksom, men samtidigt är det viktigaste har jag, det som jag har lärt mig under alla de här åren, och det är ett bevis på att det är folkets röst som verkligen är det enda som betyder något egentligen. Inte en person som väljer eller en liten jury. Så för mig är liksom, det är jättekul såklart, men det är folkets röst som jag bryr mig om, och publikens reaktion och vad de tycker och tänker. Så att för mig är det mitt liksom, om det är bra eller inte.
Ja. Då hoppar vi över priserna och går på de viktiga sakerna. Ja. Sen kommer tredje albumet. Break the News. Som säljer guld på första dagen. Det måste ju vara helt galet.
Ja.
hur det ens lyckas.
Ja, det var faktiskt... Ja. Jag kommer ihåg den tiden. Alltså. Det var... Det albumet, det var så mycket förväntningar eftersom det hade gått så bra med skivan innan. Så var det liksom sjukt mycket pressure, kommer jag ihåg. Så det var, den dagen var väldigt skön. När jag fick höra liksom att...
Hur var produktionen framåt? När ni jobbade med den? Vad hade du för känsla?
Jag kommer ihåg att jag experimenterade väldigt mycket med det albumet. Det var, jag gick mer åt det rockiga hållet. För jag hade varit väldigt mycket, det var mycket så här R&B och klubb på skivan innan. Så då kom jag ihåg att det var den här Perfect och Everything But The Girl och Insanity som var stor i Tyskland den tiden. Så det var kul liksom. Jag gjorde någonting nytt. Jag hoppade till liksom, det var fortfarande pop men en annan genre liksom.
Ja.
Poprock liksom mer åt det hållet.
Är du alltid så att du vill liksom aldrig se tillbaka så mycket vad du har gjort, utan du vill hela tiden utvecklas och göra någonting nytt?
När jag intervjuar så hoppar jag tillbaka ganska mycket. Men annars så är jag väldigt mycket i nuet liksom, och planerar det jag gör just nu. Och lite framåt också, men inte så jättemycket. Men bara så att man har någon plan.
Men just när du liksom är i musikskapandet och så?
Då är jag i nuet.
Ja.
Och försöka göra någonting.
Så även om
som
någon
känns...
säger att det gick ju bra förra gången, ska vi inte göra samma sak en gång
till? Nej, det brukar jag inte vilja göra.
Nej, det måste ju ändå vara en skön känsla att kunna, och känna att du har den hela tiden.
Ja.
Att bara jobba framåt eller med nya saker.
Ja, men det måste jag, annars så, man vill inte göra precis samma sak varje gång liksom. Det är det som är grejen liksom, och det jag har gjort för varje platta liksom. Och det största hoppet var ju liksom nu med nya plattan, men det kanske vi ska ta.
Ja, det kommer. Det kommer. I den här perioden så jobbade du med Max Martin också.
Mm.
Som är en legendar får man ju kalla det för.
Ja.
Hur var det?
Det var ju väldigt stort för mig såklart.
Ja.
Det är ju för någon som mig som alltid har gillat popmusik. Så är han ju liksom faktiskt den största producenten och låtskrivaren för popmusik från när jag var yngre liksom till nu. Så att få jobbat med honom liksom på två album, det är ju otroligt häftigt och kul.
Kommer du ihåg ert första möte?
Han var inte där första mötet. Då satt han i New York och jag tror han jobbade med Britney om jag inte har fel. Och så ringde han och sa tja, jag tycker du är grym och hoppas du gillar låten och så här. Ja, verkligen. Alltså, jag tycker du är grym liksom. Det är jättekul att för att jag vet att det gick så här lite rykten om att han skulle skriva åt någon eller att han hade en låt till någon som var med i då liksom, i slutet där. Och jag tänkte det är för bra för att vara sant liksom, om det är jag, så här, sen så fick jag reda på att det var så. Sen körde vi, men det var den låten som vi skrev till den heter Extraordinary Love som vi skrev till, eller som han, jag var inte med och skrev den faktiskt, det var han och Robin som skrev den faktiskt. Och Patrick Berger som var med och producerade. Mm. Så det var ett grymt team.
Ja. Hur är det att få en sån låt utav alla de här liksom, eller de här väldigt kända personerna liksom?
Jo, men det var ju ett grymt team alltså.
Kände du att det
Patrick,
var
bara... Patrick Berger var den som jag satt med liksom, och gjorde det mesta, för vi skrev massa annat också till flera andra låtar till albumet. Ja, han var väldigt skön att jobba med faktiskt. Väldigt enkel och liksom.
Om du skulle beskriva som musiker, vad är Max Martins storhet?
Alltså inom popmusiken, den största låtskrivaren och producenten.
Ja.
Och alltså det märker man ju också när man är i USA liksom.
Mm.
Och de får reda på att man har jobbat med honom, så blir de ju otroligt imponerade.
Ja.
Så att då fattar man ju liksom.
Men om du skulle se som själv skriver grejer och sånt, vad är det han har som gör att han blir så bra? Går det att sätta fingret på överhuvudtaget?
Någonting som jag är väldigt imponerad på är hur det alltid låter, så hans mixar och allting liksom. Han mixar inte allting själv, men han har ju säkert liksom, han kontrollerar ju liksom att det låter bra, att det alltid låter så bra, att det är så skönt i öronen liksom, hur alla ljud och allting ihop liksom. Sen är det ju grymma låtar liksom från grunden alltså. Även fast han kanske inte alltid skriver allting själv.
Nej.
Och han är bra på att ta in andra också, ta in nya talanger och
samla ihop rätt folk till låter precis. Till rätt artist och får sitta ihop.
Ja, men framförallt liksom hur allt blir ett och hur skönt det låter när man lyssnar på hans produktioner.
Ja, väldigt viktigt.
Ja.
Faktiskt. Det är ju det som vi som lyssnar på sen hör, så att det blir mycket viktigt. Och vi hoppar vidare här lite framåt. 2007 då lyfter du ännu, du får skivkontrakt i massa andra länder, Tyskland, Österrike och såna här saker. Vad gjorde det när du liksom kommer ännu mer utomlands och sånt? Hur blev du mottagen där?
Jag började ju från början där borta, så att i början så var det ingen som kände igen liksom, så att jag fick jobba upp det för första gången.
Ja.
Där slog jag igenom på ett helt annat sätt än när jag gjorde i Sverige.
Mm.
Samtidigt som det var otroligt häftigt liksom, att få en hit i de länderna, i helt andra länder, en annan marknad som var så stor liksom. De är ju liksom 88 miljoner i Tyskland, bara där, och så var Schweiz, Österrike och så Frankrike lite senare. Så var det liksom, så tänkte inte jag på att jag var ju borta från Sverige också. Och då märkte jag liksom sen efter det att när jag skulle komma tillbaka, så att det var svårt alltså.
Det var det?
Ja.
Ja.
Det var många som var besvikna av mina fans som bara sa, men nu har övergett oss och är bara i Tyskland liksom.
Ja.
Att det tog två plattor liksom tills jag kände att jag hade en riktig publik igen,
alltså. Ja. Har du någon gång eller där någonstans känt att gör jag rätt?
Vart då?
Ja, alltså att just det, nu går jag ut i hela världen och allting liksom. Är det rätt för mig eller ska jag göra på något annat vis, eller kör du bara på?
Jag kände att det var rätt alltså. Och det var otroligt nyttigt för mig som person också, inte bara som artist, för att jag fick liksom, jag bodde i Berlin då ett tag och fick lära känna nya människor, träffa nya människor och gick ut för första gången liksom på riktigt och på klubbar och liksom, och jag tror att det var nyttigt för mig som person också. Det var nog den största biten ändå alltså, att jag fick leva ut mina liksom tonåren liksom, då istället. Så det tyckte jag liksom, det kommer jag aldrig glömma bort. Det är liksom den roligaste biten. Ja. Och sen turnera där borta såklart också. För att jag kommer ihåg vissa ställen som jag var i Tyskland. Så var det, så här, det var mitt ute i ingenstans. Ett fält liksom i en skog. Och så här, det finns inga människor här. Vem kommer komma och kolla på det här? Liksom? Så kommer det bara bussar som bara lastar ur folk. Och det bara hur mycket folk som helst. Det var så häftigt.
Och de kommer för dig.
Ja, sjukt.
Och just precis som du säger, det var ju en helt annan grej där. För det här hade ju inget tv-program i ryggen som hade liksom så här byggt upp det. Utan det var, då var det ju verkligen musiken som drev fram det. Liksom.
Precis.
Kan du se någon skillnad mellan liksom hur de som är både var och är fans där och i Sverige? Känner du någon skillnad på hur de bemöter dig på något vis?
Nu har jag inte varit där på väldigt länge. Liksom. Jag har inte varit där sedan den tiden och verkligen hållit på samma sätt. Liksom. Jag har varit där och lite intervjuer och sådär. Men då kom jag ihåg att det var ganska likt ändå. Alltså. Ja. Det var ju det hysteriska där också. Alltså.
Ja.
I Tyskland. Kommer jag ihåg.
Så det finns inte så mycket skillnad egentligen?
Nej, det var inte det. Nu är det ju väldigt annorlunda jämfört med de första åren liksom, med publik och de som lyssnar på honom och sådär.
Men
det kommer vi också till. Jag sparar det.
Det är bra. Jag tänkte kolla lite för att sen där någonstans också så du, det har du gjort hela tiden, skrivit till andra artister, men du började skriva låtar till grejer som kom på Billboard och sånt. V-Factory.
Just det.
Deras. Och hur är den grejen att då liksom ge bort något som är ditt eget till något som blir väldigt framgångsrikt?
Ja, jag kommer ihåg att det var ett pojkband då som hette V-Factory från
2007-2008.
Och det var så konstigt liksom, och då helt plötsligt var jag låtskrivare och så var det en jättebra låt som man bara, det här skulle jag kunna göra själv men nej, jag måste släppa taget om den liksom, om jag ska kunna vara det.
Ja.
Och det var så häftigt för det var också första gången som jag coachade någon hur de skulle sjunga, för han, huvudsångaren Asher kom till, eller det var i Örebro faktiskt som vi var i en studio där, så skulle jag coacha honom och bara, men sjung, tänk lite mer så här och tänk, sjung mer mer här och ja, nu pekar jag på näsan och bröstet liksom och det var jättekul faktiskt och häftigt.
Det blev en helt annan roll för dig. Att lära ut det som någon hade lärt dig nästan precis.
Ja, precis. Ja. Så det var annorlunda, men jag gillade det.
Så,
jag har inte gjort så mycket, jag har inte skrivit så mycket till andra nu.
Nej.
För att jag har fokat så mycket på mig själv som artist, men jag skulle lätt vilja göra mer av det i framtiden.
Hur känner man då när ens låt med någon annan lyfter så otroligt mycket?
Det var ju häftigt. Jag hörde faktiskt den låten när jag var i Miami för flera år sedan.
Ja.
Och det tyckte jag var en häftig, för jag körar också lite grann i refrängen.
Ja.
Och då var jag så här, det tog några sekunder tills jag förstod vad det var för låt.
Ja,
och jag var så här, vänta lite, den här låten, det är jag som har skrivit den här.
Ja.
Det var häftigt.
Skön känsla.
Ja, faktiskt.
Ja. Vad gjorde ett sånt låtskrivande, vad gjorde det för din karriär? Öppnade det också en massa dörrar att så här, kolla, jag kan skriva till andra också?
Ja, jag fick mycket förfrågningar liksom från deras A&R då, som jobbade på Warner Music i New York, kommer jag ihåg. Lite så här, kan du testa skriva på det här och här och här. Men jag fokade inte så mycket på det alltså.
Nej.
Utan jag var så inne liksom, för jag kommer ihåg att det var då jag skrev den här plattan Flashback. Mitt fjärde album precis. Så att då jag hade möjligheten där liksom att foka på det, men det var nog bra att jag fokuserade liksom, för att det var då jag behövde liksom vara i Sverige mer och liksom.
Du får det ju nästan att låta som att du skrev den där låten, att det var som en väldigt enkel grej. Var det?
Det ska inte vara svårt.
Nej, nej, det är klart
inte. Och det, så är det ofta. Man ska ha kul och det ska inte vara svårt. Det ska gå fort.
Ja.
Det behöver inte gå jättefort, men ofta så de bästa låtarna som jag har skrivit är de som går fortast att skriva faktiskt.
Ja.
Som känns naturliga, som bara, men nu jag vet vad jag ska skriva om och det här känns precis så här ska det vara och så här ska det låta.
Skriver du, kommer låtarna väldigt fort när du väl har fått idén?
Ja,
liksom?
Det gör de. Ibland skriver jag texterna sist. Ibland är det lite text som kommer sådär. Något ord som finns kvar där i slutändan. Liksom.
Så att det, men vad pratar vi? Pratar vi timmar eller är det dagar? Eller är det...
Nej, vi pratar... Alltså, det är olika bitar. Produktionerna brukar ta längre tid.
Ja.
För det sitter man ju mycket längre och tweakar upp med det och ner med det. Och mer bas där och mer diskant. Och lite delay på det. Men däremot, melodi och text brukar gå mycket fortare. Mm. Som, vissa av låtarna har jag skrivit på
någon timme.
10 minuter.
Du vill nästan inte säga det.
Det är nog den snabbaste. Och det är liksom en av mina största låtar.
Vilken är det som du skrev på 10 minuter?
Nobody Knows.
Ja. Det ser nästan ut som att du skäms lite.
Ja, nästan. Det är, så här, är det för fort? Ja, men det var typ 10 minuter, en kvart högst. Alltså.
Ja.
Det gick väldigt, väldigt fort. Sen gick jag direkt när vi var klara. Jag kommer inte ihåg vad jag hade, men det var ganska länge sedan jag skrev den. Men jag minns att Tony då, som proddade låten, Tony Nilsson, att han tyckte den var jättebra. Jag tyckte inte det i början. Och han sa att den är skitbra. Och jag var så här, nu är överdriven alltså.
Men är det att du har någon bild utav att det måste ju ta längre tid än 10 minuter, annars kan det inte vara bra?
Den kändes väldigt enkel, och den var väldigt enkel att göra, men sen efteråt så fattade jag att det kanske är det som är grejen liksom.
Ja, för det var precis som du sa, att det ska vara roligt och det ska gå lätt.
Ja, men precis.
Det är väl också att ta den första tanken som kommer och låta den vara bra liksom.
Ja,
att sant. Det kan förstöras någonting där.
Precis.
Kan hoppa fram lite här till Melodifestivalen också.
Ja.
Har du varit med?
Precis.
Och låten där.
Ja.
Hur kom den till?
Det var faktiskt Tony som vi pratade om precis. Mm. Det var första gången jag jobbade med honom.
Mm.
Och det var han och Henrik Jansson som skrev den.
Mm.
Jag fick den i min mail en morgon. Så jag vaknade upp och det var det första jag gjorde. Satt på mig hörlurar och satt vid datorn och bara...
Ja.
Den här låten vill jag verkligen ha. Jag måste ha den.
Ja.
Men den var till... Melodifestival var till för.
Ja.
Och innan det så... Jag har alltid tänkt liksom att... Nej, men det är inte min grej. Liksom.
Nej.
Jag har alltid känt mig mer som så här... Ja, i alla fall innan det liksom som en MTV.
Mm.
Liksom mer åt det hållet. Den genren, stilen liksom.
Ja.
Men...
Kände du med en gång att ska jag ha den här så får jag göra det, eller var det liksom lite tvekande?
Nej, men det, jag hade ju inte ställt upp om jag inte ville göra det liksom.
Nej.
Sen så började jag fundera på det, och så ju mer jag tänkte på det liksom, så ju mer sugen blev jag på att göra det. Till slut så kände jag att det här skulle kunna bli bra liksom, så jag gör det. Men det var ju låten som triggade igång det. Det var och det är jag glad för, det är ju fortfarande liksom en av mina favoritlåtar faktiskt, You're Out of My Life.
Ja.
Så det...
Hur mycket från det första som du får höra där i lurarna, skiljer det sig väldigt mycket från slut?
Nej, det låter nästan likadant alltså.
Ja.
Det är lite så här, det låter lite mjukare och vi har lagt till lite instrument och så här. Men det är väldigt likt demoversionen faktiskt.
Ja.
Ja, såklart inte sången då.
Nej.
Det är helt annorlunda.
Ja.
Men produktionen är ganska lik.
När du får en sån låt på det sättet och ditt instrument och det du ska göra i din sång.
Oh.
Hur mycket jobbar du med den på en sån låt till exempel?
Väldigt mycket.
Mm.
Det handlar om liksom dynamik och känsla och liksom att det ska klanga ihop med musiken. Men det där är något som bara är känsla liksom. Det är feeling enbart alltså, tycker jag.
Mm.
Jag har hellre liksom feeling och att det är lite surt än att det är perfekta toner men ingen riktig liksom, inget riktigt djup. För mig är det viktigast att det ska kännas alltså.
För det känns ju som att många glömmer nästan bort en grej, för de tycker då att men det, låten var ju redan klar, han går ju bara in och sjunger lite.
Men
det är såklart att det inte är så.
Nej.
Utan att hur länge jobbar du med den låten? Alltså, är det liksom veckor som du bara håller på och tragglar och försöker hitta rätt feeling?
Nej, det låter som jag skriter, men jag gick faktiskt in och körde en one take faktiskt.
Ja.
Och då var Tony så här, jag kommer ihåg det var första gången, och han har berättat det efteråt liksom. Han erkände inte det då liksom. Att han var så här, nu måste vi jobba ihop mer. Och att han fick liksom feeling. Och det fick jag också när jag liksom, när jag började jobba med honom, att det var så här, det här var riktigt kul liksom.
Ja.
Och det gör väldigt mycket för mig, och det är därför jag tror att vi har skrivit så mycket bra grejer ihop. Vi har skrivit Love Killer, vi har skrivit Out of My Life, Microphone, den här Can't Stop Love som var låten, den här som jag sjöng på Kronprinsessan Victorias bröllop.
Ja.
Och vi har skrivit Nobody Knows och, Lagom nu också.
Ja. Just det här med nu tog du upp det själv, Victoria Daniels bröllop där. Du får helt enkelt, eller ni, eller vem får uppdraget, eller vad kommer, ringer Daniel eller vad, hur går det till?
Nej, det var faktiskt SVT
ja.
som jag fick förfrågan av om jag ville göra det. Det var ju, ja, jag kände bara, men jag testar skriva först.
Ja.
För det är en sån grej, man vill endast göra det om man får till låten liksom. Men just eftersom det fanns en sån en riktigt bra liksom historia med liksom de två, så kändes det som att det vart enklare att skriva låten. Det var enkelt, och den skrev jag tillsammans med Tony då.
Ja.
Och den gick också väldigt fort att skriva.
Ja.
Det var också en sån här låt som vi skrev på typ en timme kanske.
Ja.
Så vart den nästan klar.
Ja. Kommer du ihåg vad ni, när ni sitter där och jobbar, eller vad du ville berätta?
Att de kom från två olika världar, kommer jag att veta. Det var temat liksom, att kärlek övervinner allting liksom.
Ja.
Att det inte går att stoppa liksom. Att det är det starkaste som finns, att vi klarar det här, för att det här är det starkaste, starkare än någonting annat. Så det fanns en story där som är väldigt stark, och just därför så var texten liksom också
den trillade in väldigt
fort. Ja, men precis, och den var så här, klart att jag ska skriva det här liksom.
Har du fått någon reaktion från Kronprinsessan?
Ja, jag har ju träffat dem efteråt och de, ja, de sa att de gillar den väldigt mycket, så det var jättekul såklart. Och att, de var liksom väldigt glada för att jag skrev den, och jag fick ett brev från dem också, och hovet, ett sånt där med en krona på, från Kungliga slottet. Så det var kul.
Är det inramat brevet?
Det är det.
Ja, det är det. Jag tänker ändå att alla hade gjort om man hade fått ett sånt. Man blir en sorts kunglig hovleverantör utan någonting.
Ja.
Det är ändå fortfarande en stor grej liksom.
Ja.
Om vi ska gå lite vidare här, så måste vi prata om du är med i Så mycket bättre också.
Mm.
Och både få dina egna låtar och en massa covers och sånt till andra. Hur var det när de här andra stora artisterna tar dina låtar och gör sina versioner? Var du rädd, eller var du bara glad när det skulle hända, eller vad kände du?
Jag minns att jag tänkte att min genre är väldigt annorlunda liksom. Mm. Det är svårare att göra om mina låtar än vad det var för vissa andra liksom, genrer som, från de andra artisterna. Så jag tänkte på att hoppas liksom att de känner sig bekväma med det liksom, att de själva känner det. För att jag var ju bara glad liksom, och tyckte det var så häftigt att de skulle göra det. Men sen så när de väl körde, så var det ju väldigt många jättebra versioner liksom. Det var en speciell känsla. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Alltså.
Ja.
Det är nästan svårt att ta in det liksom.
Ja.
När så pass stora artister står och framför dina låtar.
Ja, jag har ju ingen aning. Så.
det var hela den grejen liksom. Det var ju en av de häftigaste grejerna jag gjort faktiskt.
Ja, det kan jag förstå. Men vilken, när du får höra deras andra versioner för första gången, var det liksom, känner man bara glädje, eller liksom bara, oh shit, vad har de gjort?
Eller är det bara... Även om det inte är liksom så här klockrent och klockrent, så är det ändå, alltså, det är en sån stor grej, så att man sitter ju ändå där så glad och så liksom tacksam liksom, för att det där faktiskt händer liksom, att såna liksom, vet du, legender står och sjunger för en liksom.
Ja.
Ens egna låtar.
Du gjorde ju också om några andra artisters låtar där liksom. Hur var det att då ta in andras, de här väldigt kända låtarna, och göra om dem till dig?
Jag tycker det är sånt jag tycker är kul liksom, att sitta och vara kreativ och hur ska jag göra det här, och jag älskade den biten alltså.
Mm.
Och det var innan vi åkte dit alltså.
Ja.
Det var någon låt som jag formade på plats liksom, och som enbart var med live instrument och så här, som, men de flesta andra proddade jag redan bara för att jag skulle veta hur vi skulle spela dem och så, när vi väl skulle köra dem live.
Mm.
Som Apan och
Olle Ljungströms låter.
Ja, precis, en apa som liknar dig. Och några andra. Det tyckte jag var kul.
Ja,
faktiskt.
Du fick ju väldigt många, de var ju liksom, jag kollade upp här, de tre mest säljande låtarna på iTunes, tre utav dem var med dig under samma tid.
Mm.
Vad tror du var som gjorde att folk gillade dina versioner så väldigt mycket?
Jag vet inte. Jag hade samma tänk liksom som jag brukar ha när jag var i studion, satt i studion. Jag hade valt liksom de producenterna som jag trodde skulle kunna göra bra versioner av det. Liksom, ja, men jag har tänkt mig det här soundet. Och det här, typ Niklas Bergvall som var med och gjorde Apan till exempel.
Mm.
Och som producerade sången också på alla låtar. Och sen så Stefan också som är kapellmästare i bandet som var med och producerade Astrologen till exempel.
Mm.
Men det var mer det jag tänkte liksom, och det togs väl emot bra liksom. Jag vet inte om det var för soundet liksom, och för sättet som att jag gjorde dem på mitt sätt, gjorde dem mer moderna kanske.
För de hittade ju helt ny publik där, känns som, många av låtarna liksom, en gång till. Det var ju en utav låtarna som är lite speciell, för den var ju skriven utav en artist som faktiskt inte var med. Magdalena före döden.
Just det.
Utav Christian Altila som har varit med i podden här. Hur var den grejen? För den artist, alltså han var ju inte, nu var det ju med Sylvia där som var med visserligen. Men att han inte, har ni haft någon kontakt?
Nej, faktiskt inte. Och det är roligt att det är den låten som jag formade på plats. För den ville jag bara ha live instrument på.
Ja.
Så den var liksom en egen genre på något sätt.
Ja.
Jämfört med det andra som jag gjorde. Men jag tänkte inte så mycket på det, eftersom hon är med i en sån stor del av låten, så tänker man ju liksom att det är hennes låt också liksom. Eller så tänkte jag. Men nej, jag har faktiskt inte pratat med honom. Har du pratat med honom?
Ja, han tackar ju så mycket för pengarna. Det var väl ungefär. Han blev väldigt, väldigt glad.
Ja, vad kul alltså.
Och tyckte att det var en väldigt bra version och allting.
Ja, vad roligt, vad skönt att höra.
Och att han var väldigt, väldigt stolt över att en artist som du gjorde sin version utav hans låt.
Ja, men vad roligt.
Men sen så blev det på skämtsamt att han tackade för pengarna.
Ja, vad roligt att höra, verkligen. Ja,
så att det var ju det var ju bra.
Jätteroligt.
Vi får väl ta ses någon gång.
Ja, men precis, verkligen.
Ja, du, alltså, när man läser din historia så är det så här, det kommer album på album på album. Mm. Det kommer Exit som såklart säljer guld.
Och det var ju precis efter Så mycket bättre.
Ja, precis. Och sen är det en sak som är lite spännande här. 2014 att Idol, som du då 10 år efter att du själv var med, kör ett tema med dina låtar. Hur var det där?
Det var så häftigt alltså. Det var, ja, men hade jag vetat det när jag själv var med liksom, så om någon hade berättat om 10 år kommer det vara Darin tema.
Ja.
Då vet jag inte om jag hade trott på det alltså.
Nej.
Så det var otroligt häftigt att få stå där på det sättet. Också de artisterna som sjöng mina låtar liksom, att jag var ju med och coachade liksom.
Ja.
Det var så otroligt kul liksom, och de gjorde så häftiga versioner av låtarna. Det var ju stort liksom, hela den grejen.
Intog du någon sorts sådär papparoll där nästan liksom, så här, jag har varit med, nu gör ni så här.
Nej, mer kompis.
Ja.
Tänkte jag liksom, att man ska peppa dem och liksom. Jo, men det kändes mer som att vi var vänner än en pappagrejen liksom.
Ja. Kunde du känna igen dig i deras liksom, du hade ju ändå varit med själv där i deras liksom osäkerhet, ska jag gå vidare eller vad kommer att hända eller liksom?
Ja, självklart. Jag vet inte liksom, jag har inte varit med andra år liksom, när det har varit andra deltagare. Nej. Bara någon gång så där när man har uppträtt där och hälsat snabbt så där. Men det är oftast väldigt så här, jag tror att man blir väldigt, det är lätt att man, vilket är en bra grej liksom, att man blir ödmjuk om man är med i en sån grej liksom, för att man blir ju offentlig och liksom, folk ska tycka och tänka om en och liksom, jag vet inte, det är en väldigt speciell grej det där, ja, alltså det är mycket också press på en också och, ja men man är, de flesta är väldigt unga också,
ja.
Men, och så vet jag inte om det har med musikergrejen att göra, för att det är en grej som jag märkte när jag började musikskola i gymnasiet, eller musikgymnasiet, att det var väldigt skönt folk alltså.
Ja.
Det var som en så här helt annan vibe än, än när jag gick i vanliga skolan innan liksom. Det var inte lika hårt, det var mycket mer så harmoniskt och mycket mer så här, jag vet inte.
Ja.
Det var bara enklare på något sätt.
Ja.
Jag vet inte om det är för att det är som med musiker, att det, det finns något där i det.
Jag känner ju igen, det är ju därför jag har den här podden, det är därför jag bara pratar musiker.
Ja. Men det kände jag också med de deltagarna och när jag träffade andra musiker också, att det är någon så här skön energi och något så här, ja men något harmoniskt liksom, att det.
Ni har ju någon connection vilken nivå ni är ner på något sätt liksom. Ni gör ju samma sak och så lyckas det olika bra kan man säga.
Ja, men det blir så skönt snack och skönt häng och oftast liksom.
Ja. Nu är vi framme vid ungefär, jag tänker mig, när började du spela in och skriva din senaste skiva här, som där du byter språk.
Mm.
Mitt i alltihop, eller inte mitt i alltihop.
Ja.
När började den ungefär?
Grejen var att det var ju Så mycket bättre, så triggades det igång.
Mm.
Eller triggades det igång. Och, men jag hade inte bestämt mig för att jag ska köra på svenska, för jag släppte ju det här Exit-albumet efter som var på engelska.
Mm.
Men sen så skrev jag en låt som hette Butterflies.
Mm.
Och samma dag som jag skrev den versen och refrängen, jag skrev den med Tony Nilsson den också, så bestämde mig för att översätta den till svenska. Jag bara fick för mig att det här kan bli bra på svenska.
Ja.
Det var spontant sådär. Så översatte jag den och spelade in den, en version, en refräng på svenska. Och bara kände att ja, men det här, det kändes bra att spela in.
Mm.
Och det märker jag oftast när jag spelar in sången, om låten är bra eller inte och hur bra den är.
Mm.
Och då kändes bara som, ja, men det här kan vara något liksom.
Ja.
Men sen experimenterade jag hela det året.
Mm.
Och liksom olika genrer, körde till och med lite så elektrogrejer och så här. Men hur jag än vände och vred så kom jag tillbaks till låten Lagom. För jag kände att det här, det känns hemma.
Ja.
Det känns som jag just nu.
Ja.
Så jag fortsatte på det spåret och när jag väl bestämde mig för det så skrev jag resten av albumet.
Ja.
Och då börja skriva mer texter och foka mycket på texterna, för att det var ju ett helt nytt språk. Så det blev lite på ett annat sätt.
Ja. Vad skulle du säga som när du skriver en låt, just Fjärilar i magen där, sa du att du skrev den på engelska. Men de flesta av de andra har ni skrivit på svenska från början?
Ja, precis. Så den var på engelska först. Sen så de andra började skriva på svenska från början. Och det, jag visste liksom inte om jag hade det i mig liksom. Jag har aldrig testat att skriva på svenska. Då vet man ju inte.
Nej.
Men det var mycket tack vare den låten liksom, som hela albumet kom till. Och det är därför jag tagit liksom titeln från den låten, Fjärilar i magen.
Ja.
För låten heter ju Lagom, men jag sjunger Fjärilar i magen, jag vill allt förutom lagom.
Ja.
Så det är där det kommer ifrån. Men det kändes bra. Texterna flöt på bättre än jag trodde det skulle göra. Och det blev mer personligt, märkte jag också.
Ja. Är det något, det är många som säger att engelska är lättare, men det blir något sorts filter ändå på något vis liksom.
Ja, mer,
kan du känna igen en sån tanke?
Jag märkte det när jag började skriva på svenska, att det där som du pratade om, att det där filtret liksom, att det blir mer utlämnande på något sätt, att det blir mer jag började skriva om saker som jag inte har skrivit om tidigare, som jag går runt och tänker på väldigt ofta.
Ja. Och sen blir det ju för oss som lyssnar, så vi vet ju, om man har svenska liksom, vi vet ju vad varenda litet ord, varenda liten frasering, vad det betyder.
Ja.
Det måste du väl ha känt av också, att det blir så viktigt helt plötsligt.
Ja, alltså, fast just det tänket så här, då är det lite så här, lika fraseringar så här, alltid jätteviktiga.
Ja.
Har alltid varit liksom.
Ja.
Men just det här med att det är utlämnande och framförallt att det blev något helt nytt, alltså nya texter. Jag har aldrig skrivit om liksom, ja men, sådana djupa saker som tänkte i den låten. Att alla orättvisor i världen just nu och allt mörker i vårt land och som jag berättade förut. Mm. Men då kände jag att det var rätt i tiden också. Ja. Det funkade så bra på svenska också. Det kändes som att då var det mer som att jag berättade det. Liksom, att det var så som jag hade berättat det.
Det låter ju lite som när du själv beskriver det nu, så är det som att det här på svenska, det blir viktigare på ett annat vis.
Ja, det vart mycket viktigare budskap i alla fall. Mm. Det vart det. Och även som tar mig tillbaka då, som handlar om min barndom och tillbakablick till liksom 90-talet och vad jag minns mest från den tiden. Liksom.
Ja.
Och jag kan sakna så där, hur stort saker och ting kändes när man var ett barn.
Responsen har ju varit väldigt, väldigt bra på det.
Otroligt kul, för att just den låten, det är ju, det var ju första singeln och det är ju liksom egentligen en singer-songwriter-låt.
Mm.
Så för mig var det ingen självklar hit. Men det var min låt liksom. Det var jag på så många sätt liksom.
Var du nervös innan?
Jag var otroligt nervös. Speciellt eftersom jag hade liksom, det var ju allt nytt språk, ny genre på något sätt. Det var liksom mer folk musik nästan så här, pop men ändå folk liksom. Och så var det ju att jag gjorde det själv med mitt egna skivbolag och jag la verkligen allt jag hade på det. Så att det var den absolut största risken jag har tagit i mitt liv någonsin.
Ja, det låter ju så. Du byter språk och startar ett eget skivbolag och allting handlar bara, alltså, det går åt helsike, så är det bara du.
Exakt, och det var verkligen funkar inte så är jag helt screwed. Det var verkligen så.
Ja. Men det är väldigt, väldigt modigt.
Ja, när jag ser tillbaka på det, så även fast det har funkat, så är jag så här, hur fan tänkte jag?
Men det kan hänga ihop med det du har berättat innan, att du tröttnar fort eller att du liksom vill göra något nytt hela tiden. Ja. Att det finns ett visst risktagande där hela tiden.
Att... Ja, men det måste det finnas. Och plus att jag trodde på det så mycket själv, även fast det finns det här lite, kommer det funka? Vad kommer de tycka om det? Tänk om det inte funkar?
Ja.
Det är klart att man tänker så.
Ja.
Men... Och även den här grejen med att vad kommer mina fans som har följt mig, de som är vana vid mitt andra sound liksom, som jag hade på förra skivan, vad kommer de tycka om det här nya liksom? Det visste jag inte heller.
Nej. Vad har du fått för reaktion?
Jag tror att det skulle vara mycket mer sådär, men jag saknar det gamla och sådär, men faktiskt ingenting.
Nej.
Och de gillar det nya albumet otroligt mycket, så att vilket gör mig
skönt.
Det var väldigt skönt, det var verkligen. Och samtidigt som den har nått ut till en helt ny publik som jag inte har haft tidigare.
Mm.
Som kanske inte har lyssnat på min musik eller tagit till sig texterna eller musiken på samma sätt. Så att jag har faktiskt aldrig fått så mycket fina kommentarer och komplimanger som jag har fått under de här senaste månaderna liksom, sen jag släppte albumet.
Ja. Det var värt risken kan man
säga. Ja, verkligen. Så det är otroligt skönt och kul och det gör mig så peppad alltså.
Ja. Just nu, precis det som vi har varit inne lite på, att samtidigt som du nu släpper det här så håller du på en stor lansering i Asien med dina engelska grejer.
Exakt.
Och nu ska du ut på en turné i Sverige.
Mm.
Har du någon, tänker du ibland, för du verkar bara smälla på grejer och så händer allt på en gång, eller är det bara händer
så? Nu när vi har gått igenom det så känns det som det. Annars så känner jag bara så här, ni har inte gjort något på länge. Men jag försöker bara hålla igång liksom. Det är väl mer så här, jag märkte det nu. Jag var ledig i några veckor, typ så här, 3 veckor var i Hongkong och Filippinerna och på semester så här, men då märkte jag att jag började bli rastlös redan efter en vecka. Var så här, nej, nu måste jag göra något, alltså. Jag måste skriva, jag måste vara kreativ. Så direkt när jag kom hem så satte jag vid pianot och började skriva låtar liksom. Så jag har det i mig liksom. Jag måste göra nästa grej, jag måste skriva, jag måste vara kreativ. Jag tycker det är kul liksom. Det är en del av min, det är en del av mig liksom.
Det var det som det du berättade innan, att det ska vara kul.
Det ska vara
kan
kul.
Man göra hur mycket som helst.
Precis. Så är det.
Så då får vi bara vänta oss att det kommer fortsätta komma grejer från dig, massa grejer per år kanske.
Det hoppas jag.
Ja. Tack så jättemycket för att du var med.
Tack själv.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.